Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Vi ska hoppa direkt till dagens bibeltexter idag. Och idag är det ju första advent, så vi ska gå till Zakaria kapitel 9. Det är i Gamla testamentet. Och där så står det så här, Zakaria kapitel 9, vers 9. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden och till jordens ändar. Och sen ska vi hoppa direkt till Nya testamentet, Matteus. Matteus 21. Och 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Advent handlar ju inte om nedräkning inför jul, eller jo, den gör ju det, men advent betyder ju inte väntan som många tror, utan advent handlar om ankomst, att Jesus kom. Och i bibeltexterna som vi läser så är det ju en liten omvänd nedräkning. Det är ju lite grann som den här filmen Benjamin Button. Vi börjar första advent med att Jesus är fullvuxen och sen så slutar vi ju fjärde advent med att han föds. Men i vilket fall, Jesus kommer till människorna, kommer till oss. Det är vad det här handlar om. Och just det här med att Jesus kommer till oss, det är ett av de här koncepten som jag har talat om, som egentligen är lite för bra för att vara sanna. Och det är ju det, det är ju för bra för att vara sant, fast det är sant. Och i kombination av att många av oss, inte alla, men många av oss har hört de här berättelserna, har hört om de här sanningarna ända sedan vi var små, gör att det lätt blir lite skåpmat för oss. Lite slentrian. Ja, ja, Jesus blev människa. Ja, ja, Jesus dog för oss. Ja, ja, Jesus lever. Och ena sidan tänker jag då, tänk så fantastiskt att vi som kanske känner igen oss i det här, ja, ja, faktiskt har haft möjligheten att ta del av detta fantastiska så många gånger, om och om igen, att det kanske till och med har blivit ett ja, ja av det hela. Vilken grej! Att få ha tagit del av något så ofta, så fantastiskt, men också så ofta, att det till och med kan råka bli lite slentrian för oss. Så vi ska inte straffa oss själva för om det har blivit slentrian. Det finns ju ingen poäng med det. Skuld skapar oftast i sin tur ett avståndstagande. Så istället för ett fel så får vi då två fel om vi skulle klandra oss själva för om det har kommit in slentrian i vår tanke kring de här stora sanningarna. Men låt oss å andra sidan inte heller nöja oss med slentrian. Låt oss inte stanna där, utan låt oss istället vila i de här Guds rikets självklarheter. Det är bra att få vila i den enkla tron på att Gud älskar dig, på att Gud är ditt, på att du är Guds barn. Det är en bra vila. Men nöj dig inte med slentrian, nöj dig inte med enbart tradition, utan tillåt dig själv att förändras, att förnyas. För Guds ord och Guds budskap till oss kommer vi aldrig kunna greppa fullt ut. Det kommer alltid finnas mer. Vi kommer aldrig kunna tömma ut det. Och har Guds blivit slentrian, så det är ju inte Guds ord eller Guds sanningar som är uttömda. Utan då kanske det handlar om att du och jag måste dyka i lite djupare källor. Ganska ofta så hör jag människor säga att jag skulle tro på Gud om bara Gud visade sig tydligt och synligt. Så pass tydligt och synligt att jag inte kunde göra någonting annat än att tro på Gud. Om jag fick se ett under, eller om Gud kom och talade med hög och tydlig röst. Men det är ju inte så. Om vi eller andra hör röster, så är det ganska sällan Gud som vi tänker på. Och vi vet väl alla att vi kan ha 1000 olika bortförklaringar till sånt som vi inte kan förklara. Ja, men om jag bara fick uppleva Gud konkret, så där att man inte kan tvivla på att det verkligen är Gud. Men ta då Israels folk som blev räddade ur Egypten genom att Gud klöv havet mitt itu för dem. Där Gud sedan lyste upp natten med en pelare av eld och gick framför dem dagtid som en pelare av moln, som såg till att de fick vatten och mat i öknen där det inte fanns mat eller vatten. Hur övertydligt, övernaturligt som helst. Men det hjälpte inte. Jo, det hjälpte för dem att se att det fanns en Gud. Det kunde de inte förneka. Men det hjälpte dem inte att följa Gud per automatik. Att något landar i ens huvud betyder inte per automatik att det landar i våra hjärtan. Och skulle det räcka med att bara tro av det man ser, så skulle ju Jesus inte heller ha varit så ensam där han hängde på korset. Då fanns det ju inga som kvar från den här processionen som hade gått och ropat Hosianna, Davids son. Det fanns inga som protesterade lika högljutt över att han blev korsfäst som de tidigare hade ropat Hosianna. Så vi har på ett sätt, det står också i Bibeln, vi har på ett sätt alla bevis på att Gud finns runt om oss. Vi har skapelsen, vi har storheten i när ett barn föds. Bara som exempel naturligtvis. Det här med att vi vill vända oss till någon, till något större än oss själva, när vi själva är i knipa, när vi själva är i nöd. Eller bara det här att vi överhuvudtaget reflekterar över det här. Finns det något mer? Finns det något utanför mig själv? På ett annat sätt så har vi naturligtvis inga bevis för att Gud finns. Att tro, säger Bibeln, det är att lita på det vi inte har sett. Som det står i Hebreerbrevet 11:1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det i sin tur betyder naturligtvis inte att vi inte fäster vår tro i något alls. Att vi bara bestämmer oss för att tro oavsett om vi tycker att vi har fog för det eller inte. Utan vad det handlar om är ju det som vi har upplevt i våra liv. Och vad vi har sett Gud göra i våra liv, i andra människors liv. Hur vi har upplevt att Gud har rört vid oss. Det handlar om vad vi kliver in i. Vad vi väljer åt våra liv. Vem vi väljer. Och redan från början, oavsett om man tror att det är sant eller inte, men om vi bara ser vad som står i Bibeln, så talar Bibeln om detta stora om hur Gud kom till världen. Hur det höll en sån otroligt låg profil. Vi pratar om att födas i ett stall. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Det är inte det jag ska prata om här. Jag ska prata om hur Gud kommer till oss. Och från sida ett så sätter det en standard. Bibeln hade ju annars kunnat vara platsen där man hade vräkt på lyx, överflöd, allt som är värt en Gud. Men jag ska gå tillbaka till den här Zakaria-texten som jag läste. Men jag ska läsa från levande Bibeln nu istället. Zakaria 9:9. Där står det så här. Han är den rättfärdige, segraren. Och han kommer ridande på ett åsneföl. I ödmjukhet men också med makt. Ändå rider han i ödmjukhet på en åsnefåle. Och redan här börjar kanske bilden av hur vi ser på hur Gud ska vara. Krackelera lite. En Gud som kanske inte riktigt på ett sätt passar in i våran gudmall. En ödmjuk Gud som kommer till oss. Vi människor tycker ofta att vi kan och vet så mycket. Att vi fattat grejen. Och ibland så tror jag att vi kanske omedvetet tycker eller tror att vi ändå kan ge Gud en hyfsad intellektuell match. Personligen har jag sedan länge landat i att jag inte är särskilt smart lagd av mig. Jag har noll koll i allmänbildning och jag glömmer allting som jag läser. Det är sant. Min ömma fader frågade förra söndagen. Efter jag hade predikat här så skulle jag åka och predika i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Och så frågade han, jaha, vad ska du predika om? Jag ska predika om hopp, sa jag. Så han, jaha, vadå? Jag hade ingen, minns inte någonting om vad jag skulle predika. Jag hade det ju såklart i min iPad, men jag är inte så smart på det viset. Utan jag strävar istället efter att bli snäll och klok, tänker jag. Det är liksom mitt ideal, hur jag vill bli. Och den som lever får se, tänker jag, hur det går med det. Men skulle Jesus istället kommit som vi kanske hade förväntat oss? Som kung, som Gud, i liksom all sin så här grandiosa överlägsenhet. Vad skulle det säga om vad som skulle krävas av motprestation av oss? Vad skulle krävas av oss för att få komma nära? Och ni vet kanske hur man pratar med hundar eller barn med på bästa sätt. Man pratar med dem på deras nivå. Och jag vet inte om det var några som såg det här idag. Jag brukar sätta mig på huk och prata med Elisa. Jag tycker om att prata med Elisa. Jag brukar fråga vad hon har gjort eller vad det är för sång hon sjunger på. Eller om hon har valt sina kläder själva och allt sånt där. Och för jag vill att hon ska lära känna mig. Jag vill att hon ska veta att jag gillar henne. Att jag tycker att det är roligt att hon kommer hit. Och att jag tycker det är roligt att hon kommer hit så att jag får träffa henne. Och jag skulle ju på ett sätt kunna säga att ja, det kanske inte är en kommunikation på min nivå. Men poängen är ju att jag vill skapa en relation med henne. Och dessutom, nivå eller inte, så får jag ju de mest fantastiska svar. Jag får ju den mest fantastiska kommunikationen med Elisa. Idag fick jag till och med en spontan kram. Efter att hon hade sprungit fram och tillbaka mellan soffan och stolen. Och sprungit och sprungit och sagt, Lydia! 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 Kolla! Superhärligt! Jag blir glad av sådana relationer. Eller så brukar jag ibland heja på Aron när han också kommer hit. Kanske fråga hur han har sovit eller någonting. Och Aron får jag inte så mycket svar ifrån. Men jag vill ändå kommunicera med honom. Och någon kanske gissar vart jag vill komma. Jag misstänker att konversationerna mellan mig och Gud är ungefär på samma sätt som mellan mig och Elisa, där jag, om man tänker att jag kommunicerar med Gud, där jag på liksom dödligt allvar förklarar någonting för Gud. Om jag undrar om Gud verkligen förstår det här. Medan Gud sitter där på huk framför mig och ger mig av sin uppmärksamhet och ler mot mig och uppmuntrar mig. Han vill att jag ska lära känna honom. Han vill att jag ska känna mig trygg med honom. Han vill att jag ska lära känna hans röst. Även fast konversationen kanske inte riktigt är på Guds nivå. Alla gånger. Vi ska gå tillbaka en sväng till det där med åsnan. Och jag tänker att har vi svårt att ta emot en ödmjuk kung på en åsna, så kanske det också säger någonting om hur fördärvade vi är kring detta med att dela in mänskligheten i hierarkier och ordningar. Hur påverkade vi blir av makt och prestige, och hur vi lätt attraheras av det starka. Hur vi ofta föraktar och skuffar undan det svaga. Eller det som kanske inte ser ut att vara lika mycket värt. Det är ju inte för intet som Jesus säger, låt barnen komma till mig. Eller för att komma in i Guds rike måste ni vara som barn. Det är inte för intet som vi vill skapa en miljö där barn trivs här. Gud kommer till oss som människa. Gud kom inte till oss som människa för att själv ta reda på hur det var att vara människa, utan för att vi ska kunna relatera till Gud trots att vi är människor. Och det säger något. Det säger någonting om vilka guder efter. Det säger någonting om vilka Gud vill ha kontakt med. Vilka Gud vill använda. Gud sänker sig. Jesus sänker sig. Eftersom vi inte kan höja oss. Och för vissa av oss kan det skorra lite illa i öronen att sänka sig till en enklare nivå. Vi vill så gärna ha top notch, vi vill så gärna ha exklusivt, vi vill så gärna ha ouppnåeligt. Åtminstone i det som ska liksom möta oss. Och Gud skulle ha kunnat komma som Gud i bemärkelsen helig, allsmäktig, ouppnåelig. Och säkert vinna också vår totala kapitulation. Ja, okej, kolla, ja, vi förstår, det finns en Gud. Gud skulle kunnat göra det helt obestridligt, kunna visa sig i sin fulla styrka, fulla vid. Och vi skulle ha böjt oss, vi skulle böja oss. För det är det enda man kan göra. Det är det enda vi skulle kunnat göra. Men Gud vill inte ha vår underkastelse. Och det är så märkligt. Det är så märkligt att Gud, som inte är en av gudar, utan som ensam är Gud, som ensam är majestät, som ensam har skapat allt, inte vill det. Inte vill ha vår underkastelse. Inte nöjer sig med det. Det är så märkligt att Gud som är allt detta vill ha söner och döttrar. Och det är en av de sakerna som är så stora att de nästan blåser förbi oss. För vi kan knappt ta in det, och särskilt inte om vi har hört det 1000 gånger. Men just därför så måste vi fortsätta upprepa de här stora, obegripliga sanningarna. Gud som i sig själv är god nog, knöt sig med kärlek starkare än döden till hela mänskligheten. Gud vill inte ha oss böjda, utan Gud vill ha oss med blicken lyft mot honom. Att vi kommer springandes mot honom. Gud önskar vår kärlek och ger oss oändligt tillbaka. Men med det paketet, hur Gud kommer till oss, så säger det också någonting till oss som vill följa honom. Var beredd på det här även för egen del. Sök mig inte om du vill ha vinning och ära och det storslagna för egen del. För det är inte det som det här kungariket handlar om. Var beredd på att sätta andra människor före dig själv. Var beredd på åsnor. Inte pampiga bilar. På ett sätt så tror jag att man kan säga att Jesus kom inte till världen för att göra sig själv känd och så var det nog med det. För hade det varit det enda syftet att bara göra Jesus känd, så hade det varit mycket enklare att bara komma som Gud i all storhet, i all helighet. Det hade varit mycket effektivare om Gud då hade kommit som kung. Men Jesus kom inte till jorden enbart för att göra sig känd. Utan Jesus kom till jorden för att öppna möjligheten för oss att bli något mer än det vi är. Möjlighet att bli det som vi kan vara. Är tänkt att vara. Och jag ska läsa Bibelns definition på vad vi har och vilka dörrar som Gud öppnar för oss om vi själva vill. Vi ska gå till Galaterbrevet 5. Jag ska läsa från The Message. Och där är ju verserna lite sisådär. Men om vi lever på Guds vis då? Då mognar hans gåvor i våra liv som frukter på träden, som kärlek till andra, glädje över livet, frid och trygghet. Då utvecklar vi tålamod med varandra, medkänsla med varandra och en övertygelse om att det finns något heligt innerst inne i allt och alla. Då får vi allt svårare att svika varandra och allt lättare att stå för vårt ord. Och allt mindre behov av att hävda oss själva, allt större förmåga att samla och styra vår kraft på ett klokt sätt. Jesus främsta mål var och är inte enbart att människor ska se att han är Gud och att människan är fri att återuppta kontakten. Inte ens det är det enda målet, utan poängen är ju nästa steg också, vad det gör med oss. Vad det gör med oss människor att leva det livet. Det handlar inte bara om en sanning, någonting som jag tar till mig, någonting som jag bekänner mig till. Utan det handlar ju om en makeover. Och man kan ju se på olika slags makeovers av människor eller av hus eller vad som helst. Och alla makeovers är ju inte bra. Ibland är ju problemet att man bara lägger på ett nytt ytskikt men att grunden ändå är rätt risig. Och andra gånger så blir problemet att man helt tar bort den ursprungliga känslan eller det originella. Men en bra makeover handlar ju om att förädla någonting. Ta vara på det som finns men som av olika orsaker blivit skadat eller dolt. Att ersätta det ruttna eller det trasiga med någonting nytt. Och så är det med det som Jesus kommer med. En makeover som förädlar oss. Som hjälper oss att bli det som vi med Guds hjälp kan vara. Och här blir det så skevt om man har fått för sig att det enbart handlar om att bli en bra person och helst innan man också börjar närma sig Gud. Det är ungefär lika vettigt som att säga att man ska vara frisk innan man går till doktorn. Det är inte vi som ska göra oss bättre. Det handlar om att ta emot Guds gåvor i våra liv. Att släppa in något. Släppa in någon. Släppa in Jesus. För att byta ut det i oss själva som är skevt. Och som är trasigt. Och Jesus kommer till oss som individer. Men det är aldrig tänkt att stanna där. Och jag kan erkänna att jag tycker själv att det vore bekvämt om det skulle stanna enbart hos mig och hos oss. Om det var just sanningar för mig och för oss. Ja, men okej, då finns inte Gud för dig. Det är klart att om du inte vill att Gud ska finnas så finns Gud inte. Men för mig så finns Gud. Men då handlar det ju inte om Bibelns Gud utan då handlar det om en hemmasnickrad filosofi. Jag tänkte istället läsa upp några av de namn, några av de benämningar som Gud har i Bibeln. Evig klippa, evig Gud, evigheters konung, räddare, rättfärdig domare, skyddande sköld, ärans konung, den högste, befriaren, den allsmäktige, den enda sanne guden, den första och den sista. Och någon som har såna här epitet kan inte jag bestämma över, kan inte jag ta fram när det passar. Jag behöver inte tro på Gud, men om jag väljer att tro på Gud så tror jag att det är bra om jag har lite koll på vad jag tror på. För då är det den här guden som jag har överlåtit mitt liv till. Den enda och sanne guden är hans konung, den högste, den första och den siste. Och om det enbart handlar om min egen hemmasnickade tro, då skulle inte några kyrkor behövas. Då skulle inte 24 kyrkan behövas. Då skulle inte jag stå här heller. Men vi tror på den där guden. Den enda sanne guden. Evig klippa. Evig gud. Och då vill man gärna göra som den här guden uppmanar oss att göra. På något sätt tycker jag i mitt liv att det känns angeläget om evighetens konung har sagt något. Att vi ska göra på något sätt. Och det Gud säger är att det jag har gjort för dig, det jag har gett dig, ska du inte hålla för dig själv. Det du har fått ska du ge till andra. Du ska vara den som visar hur mycket jag älskar för de människor som du har nära dig. Och det är stort. Och det är vackert. Det finns ingen kristen dom som är tänkt bara för mig själv. Då är det inte kristen tro, utan då är det en billig kopia, utan då är det ett urholkat skal. Och det är därför som vi inte kan säga att det funkar att tro på vad du vill. Var och en blir salig på sin tro. Betyder inte naturligtvis att vi kan på något sätt är tänkt att trycka till eller att det någon, på något sätt ska vara tvingandes. Men vi borde inte nöja oss med mindre än att försöka visa på den fantastiska kärlek som Gud har visat oss. För kristen tro är tänkt att vara ett pussel. Det är uträknat att handla om varandra, om gemenskap. Att det inte ska gå på egen hand. Att Gud vill återställa relationer. Inte bara relationen mellan mig och Gud, utan mellan dig och mig. Mellan oss och de som vi ibland kallar dem. Och det handlar aldrig om vissa människor, om särskilda människor. Utan det handlar om alla människor. Till alla människor detta stora. Till alla människor detta fantastiska. Och låt åtminstone de bitarna aldrig bli slentrian för oss. Låt det bli ett med oss. Låt det bli vardag i den bemärkelsen. Något som följer oss varje dag. Låt oss ta in det med barnslig glädje. Men låt aldrig detta stora, större än vad vi någonsin kan förstå, men som vi en gång alla kommer få se, bli slentrian. Jag ska avsluta med att läsa Psaltaren 24. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den, för han har grundat den på haven och fäst den på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och som inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är släktet som frågar efter honom, de som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren stark och väldig, Herren väldig i strid. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.